Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 111 av We Are Influencers. I det här avsnittet ska du få träffa Julia Tuvesson, eller Tuvessonskan som hon är mer känd som i sociala medier. Hon började sin influencerresa på Tumblr, det är inte någonting man hör varje dag. Och där skrev hon alla sina blogginlägg på mobilen i början för att hon inte hade råd med en dator. Alltså min reaktion på detta i intervjun är intensiv. När hon istället startade ett Instagram-konto där hon fotar det hon äter till middag varje dag så växte det snabbt och tog riktig fart när hon släppte sin första bok Plåtmat 2018. Hon är känd för sin opretentiösa stil, sin starka community-känsla och hennes Instagram-konto når idag närmare 70 000 personer. Vi pratar om hur hon, tills det att hon nådde 20 000 följare, så gick hon in på varje ny följares konto för att lära känna dem. Och det har varit nyckeln till hennes framgång. Hon svarar fortfarande på varenda DM hon får. Vi pratar om hur hon vill hålla kreativiteten och kärleken till att äta i centrum för det här communityt. Och hur hon stångas med att hålla ett stort konto litet och intimt. Missa inte hur Julia fullkomligt nördar ner sig i smakkombinationer. Hon berättar vilken som är hennes primära business och delar med sig om hur hon gör sina följare till medskapare när det kommer till bland annat reklamsamarbeten. Här kommer min intervju med Julia Tuvesson. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagram-konto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram-bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se/maxa. lalinda.se/maxa. Hej och varmt välkommen Julia Tuvesson.
Tack.
Hur är läget?
Det är bra. Hur är det med dig?
Det är bra. Jag är som sagt lite trött. Ska försöka att inte gäspa i video. Det kommer säkert att gå åt pipan nu, bara för att jag har sagt det. Men vad kul att ha dig här, äntligen!
Mm.
Vi har ju kämpat för den här podden. Och vi har ju pratat om det i 2,5 år, att vi ska podda.
Ja, nej men jag brukar inte ställa upp på podd heller. Så
det här är lite unikt.
Ja, det här är nog första gången på typ 2,5 år som jag poddar, så...
Men varför brukar du inte ställa upp i poddar då?
Jag tycker det är lite läskigt med ljudinspelning. Jag vet inte varför, men jag har alltid tyckt det. Så.
Jaha, vad spännande. Är du en sån här person som hatar din egen röst, eller?
Nej, det är nog inte det. Men det är, jag gillar inte video heller ju. Så jag gillar bara textformatet. Så då kör vi båda direkt, bara för det.
Men alltså det här tycker jag, det här är ju väldigt, väldigt spännande. Jag vill gå direkt in på det. Men först så ska du få presentera dig själv lite grann. Vem är du? Vem är du, Julia?
För de flesta känner mig som Tuvesonskan, skulle jag säga. Jag startade kontot Tuvesonskan för 5,5 år sedan. Och det är ett matkonto på Instagram där jag lägger upp recept på grönt och göttigt vardagskök från mitt Malmökök, som jag kallar det. Och det är framförallt en massa recept, matinspo, texter. Ja, vi blir lite av ett community, skulle jag säga. För vi är medskapare, både följarna och jag. Och jag tycker det är så jäkla kul.
Vad bra. Men är det bara 5,5 år alltså? Du har vuxit snabbt.
Ja, det gick väldigt fort. Jag hade ingen tanke på att kontot skulle bli stort när jag började ens. Jag visste inte alls att kontot kunde växa på det sättet heller. Så det var verkligen en överraskning, men det var ett så roligt år. Jag så 5,5 snart. Startade i oktober 2015.
Ja. Alltså, vi träffades ju på, det är enda gången vi har träffats, va? På bokmässan av alla ställen 2018, då jag var där med Yrke Influencer och du var där med Plåtmat, va? Din första bok.
Ja, det stämmer. 2018 kom Plåtmat, 2019 kom Käka grönt och 2020 kom Brinsmör.
Alltså, du har ju inte gjort annat än att gjort kokböcker. Fast alltså, hur hinner du? Alltså, det här att göra, jag har ju som sagt, jag har skrivit en bok och det räckte. Att göra tre böcker och samtidigt driva ett konto och samtidigt ha någon form av liv. Egentligen säger min fråga, jag ska inte vara en sån här, hinner du med allting? Det handlar ju om prioriteringar. Men jag är ju snarare så här, hur väljer du vad du sätter i boken och vad du lägger på interwebs?
Alltså det är ganska svårt faktiskt. Alltså hur man delar upp hur man delar upp de här grejerna. Jag tycker det är jättesvårt fortfarande. Men jag har ju skrivit väldigt nischade böcker. Av den anledningen också. Att på bloggen så ligger det ju en blandning av allting. Framförallt är det grejer som jag äter till middag. Alltså jag lagar någonting, det är gott. Och så fotar jag det och skriver upp det. Jag planerar ju inte innehållet till Instagram. Utan det är verkligen spontant det jag äter till middag liksom. Alltså jag kör ingen photoshoot eller något sånt med Instagram-bilderna. Men då valde jag den anledningen att göra väldigt nischade böcker. För det är väldigt lätt att separera blogg, Instagram-innehållet från bokinnehållet. När jag känner att nu skriver jag en supernischad bok om plåtmat. Eller en supernischad bok om gröna måltidsmodeller. Eller en supernischad bok om smör som smaksättare. Då är det väldigt lätt att separera innehållet.
Ja, alltså, Brynt smörboken är ju, det tror jag kan vara den mest nischade jag någonsin har sett. I bokväg. Alltså, och det är verkligen så här, alltså brynt smör, det funkar ju till allt. Det är liksom, så det är som ketchup, eller inte. Men just det här att utgå ifrån det tycker jag var ett genidrag. För det kan man ju få in i alla sorters rätter.
Ja, men jag ville skriva en bok om smaksättare. Alltså en smaksättare som funkar bra i det gröna köket. Och verkligen göra någonting supernördigt. Och då kom idén till mig att jag måste göra någonting med brun smör, för det är gott till allt. Och så började jag skriva ner en lista på grejer jag brukar äta med brun smör. Och det blev typ 200 grejer på den listan. Och utifrån det så kontaktade jag förlaget och bara, jag har en lista här på skitmånga grejer som är jättegoda med brun smör. Jag skulle vilja göra en hel bok om det. För det är liksom en grej som kan göra vad som helst supergott liksom.
Och de bara, okej. Okay.
Det var faktiskt så. Det gick jättefort allting. Ja, det var ett otroligt kul projekt att göra faktiskt.
Men take me back to the beginning. Alltså när du startade 5,5 år sedan, Började du med Instagram eller började du med bloggen?
Jag började med Tumblr.
Ja, men
jag höll på där i, ja, men det var en månad. Alltså jag var mammaledig då. Jag hade en son som föddes i april samma år. Så han var inte ens ett halvår. Och jag hade en dotter som inte hade fyllt 2 ännu. Och jag var hemma med de två då alltså. Och
jag kände att gud, jag har så mycket tid. Jag måste nog starta ett Tumblr-konto.
Tvärtom. Alltså min son hade kolik dessutom. Så han skrek hela tiden. Och då... Alltså, jag kände att jag behövde ha någonting som bara var jag. Alltså jag behövde tid varje dag där jag bara var Julia. Och då följde sig ganska naturligt att göra någonting med mat. För jag fortfarande är i hemmiljön och jag gjorde någonting som ändå behövde bli gjort. Det var svårare typ att gå och spela golf till exempel. Alltså det var väldigt, följdes väldigt naturligt att laga mat då. Och jag hade inte ett jättestort matlagningsintresse här heller. Men det växte otroligt mycket den här tiden. För då tog jag ut i köket. Och så hade jag oftast ungefär en halvtimme på mig att hålla fram någonting riktigt nice. Och så fotade jag maten för att komma ihåg att jag skapar något kreativt. Och sen märkte jag efter ett tag att jag kunde liksom minnas hela dagen utifrån maten jag hade skapat. Att jag kunde kolla på bilden och minnas, men så här kände jag mig den dagen och det här gjorde vi. Och då hade jag Tumblr för att bara lägga upp bilderna någonstans. Och sen bara slog det mig, bara, varför gör jag inte det här på Instagram istället? Och då började jag lägga upp bara bilder på maten. Alltså jag lade inte upp recept eller någonting, jag bara lade upp det här åt jag idag. Och sen kom det dit följare. Och jag började läsa på liksom om att bygga ett Instagramkonto. Jag läste så här underbara Klaras guide till hur man bygger ett sociala mediekonto. Jag hittade då ditt community. Och jag var helt så ställd. Oj, men vadå? Kan man göra grejer med att lägga upp bilder på sin mat? Och det var verkligen det hållet. Det var inte som att det började med att jag såg andra göra det. Utan det var verkligen, jag var helt ställd av att det gick. Och sen, ungefär ett halvår senare, så kontaktade en mattidning mig och frågade om jag ville skapa recept åt deras tidning som frilansare. Så det gick väldigt fort att få jobb där på det sättet.
Alltså jag och många med mig blir ju lite provocerade när det här bara trillar i knät på en. För många kämpar ju i liksom hur länge som helst för att liksom växa och synas. Och du fick det bara i knät på ett sätt liksom. Men så varför tror du att man föll för just dig? Vad var det med just ditt innehåll som slog an hos folk?
Alltså utifrån så ser det ju såklart ut som att det gick så snabbt och så enkelt. Men saken var den att jag hade sökt jobb länge utan att ens komma på en intervju. Jag lagt jättemycket tid och energi på att skriva bra CV, personliga brev och ingenting hade hänt. Och när jag började förstå att man kunde arbeta med Instagram så var det som att jag hade äntligen makten själv. Den låg inte hos någon annan på det sättet utan jag kunde jobba hur mycket som helst för mig själv. Och jag började tidigt svara på alla kommentarer som kom in. Och i början var det så att när jag fick en följare så blev jag liksom helt till mig. Jag blev så glad, kommer jag ihåg. Och jag skulle säga upp tills jag hade 20 000 följare så klickade jag in på varenda ny person som började följa mitt konto. Klickade jag på och kolla vilka det var liksom, för att få en bild av vilka det var som följde kontot. Så vi kom nära, gick också in och gillade deras bilder, kommenterade. Alltså jag la så mycket tid på att bygga det här communityt. Så visst att det gick fort att få, alltså jag började få jobb. Men alltså jag la all min tid på detta. Alltså jag hade barnen, men resterande tid la jag på kontot. Alltså jag lagade maten till familjen, men sen la jag jättemycket tid på just att bygga community. Så att, ja.
Men för du säger ju liksom att just det här, att ja, nej men jag lagade min mat och så tog jag bild på den. Och sen la du all din tid på community. Alltså för många lägger ju liksom sitt fokus på innehållet, på texterna, på bilderna, på liksom kvaliteten på det. Medan det känns som att du har liksom lagt ditt fokus på människorna istället.
Ja, för mig är det tvärtom. Alltså jag har aldrig tänkt vad jag ska laga till Instagram. Och för den prekvisita, styling, redigering och sånt. Utan jag går helt och hållet på, det här vill jag laga till middag. Och sen fotar jag det. Och sen får det se ut som det gör. Men det är klart, intresset för foto har jag fotat i min första kokbok själv. Men det börjar ju inte där. Jag hade ju, innan dess hade jag ju, jag hade inte en systemkamera. Liksom. Jag fotade allt med telefonen. Så det är ett intresse som har vuxit fram också i takt
med kontot. Ja, för ditt innehåll är ju inte, det är inte, missförstå mig rätt. Alltså, ditt innehåll är ju inte på något sätt dåligt. Men det känns ju, alltså det är, du tar ju jättefina bilder. Men det är ju bilder på mat.
Och ja, men jag redigerar. Ja, förlåt.
Nej, men, och det, nej, men det jag är ute efter här, det är ju liksom att, alltså du vet ju vad jag hela tiden tjatar om, att man ska visa upp sig själv. Och du gör ju det ibland. Men det är ju väldigt mycket bilder på mat. Och ändå lyckas du liksom bygga det här. För att jag, det jag säger, det är ju så här, om du bara liksom lägger upp då bilder på mat eller inredning eller vad det nu är för någonting och inte är med själv, då blir det så anonymt och då är det lätt att du jobbar ut dig själv på något vis. Alltså att du inte, då blir inte du viktig och då är det svårt att tjäna pengar på det, men du har ju gjort det ändå. Du har ju verkligen gjort det. Du har byggt det här communityt trots att du inte står i centrum själv.
Mm.
Kan berätta om det.
Men alltså jag, när jag skapar innehåll, man ska kalla det för då, till sociala medier. Så jag redigerar ju alla bilderna i Instagram-appen. Och jag skriver mina captions direkt i appen. Alltså jag sitter inte och skriver dem tidigare och planerar. Utan jag sätter mig på kvällen. Och sen skriver jag direkt ifrån hjärtat. Och jag redigerar inte och sådär. Utan ibland är det stavfel och sådär. Och så går jag in och redigerar det i efterhand. Men jag har alltid tänkt att jag talar till mina vänner. Alltså vänner som är matintresserade som jag. Så istället för att sitta och prata med min man hela kvällen om maten jag lagade, så pratar jag med andra människor som är intresserade av det. Och jag försöker hålla, jag försöker liksom inte tänka att nu ska jag prata till 70 000 personer, utan jag tänker att det är ett lite tajt matcommunity med människor som gillar samma saker som jag. Och nu pratar vi om detta tillsammans. Och sen är det en kombination med alla stories också. Där tanken är att vi skapar innehållet tillsammans och har kul ihop helt enkelt.
Jag älskar det. Jag tycker att det är, för det är ju också så här, när man kommer över en viss, du säger att upp till 20 000 följare så gick du in och klickade in liksom på alla och kommenterade på dem. Alltså 20 000 är ju väldigt många människor det. Mm. Men hur har det liksom känts att växa? För jag menar, nu är du snart uppe i 70 000 pers. Det är ett ganska stort community. Där har du liksom, jag vet inte hur många som går in på Ullevi, men det känns som att det är där någonstans. Hur sjukt är inte det liksom? Att det är dina matlagningskompisar på Ullevi.
Mm. Vi pratade lite om det på kontot nyligen. För jag läser av statistiken. Alltså i grunden, jag är etnolog. Och läste många kurser i digital kommunikation och sociala medier. Så jag har ju den basen också. Vilket innebär att jag älskar siffror. Men jag försöker läsa av folks beteenden i siffrorna. Och en sak som jag har märkt då är att ibland får jag fler spaningar. Eller oftast får jag fler spaningar än likes på mina inlägg. Och där frågar jag mina följare, alltså rakt ut, det här att är det här tecken på att Tuvessonskan börjar bli mer som en receptsajt än ett community? Och så kan vi ju inte ha det. hur ska vi lösa detta? För att det har varit min, inte rädsla, men jag vill inte att folk ska, jag kallar det för spara, laga, klaga. Att det blir för mycket receptfokus för det här med att nej, man ser inte mig så mycket. Men fokus får heller inte enbart ligga på recept, utan vi pratar om mat och har kul kring mat. Och mat är så mycket mer än enbart recept. Så jag vill absolut inte ha en receptsajt, utan kreativiteten och liknande grejer ska få stå i centrum istället. Så klart vi har samtalen tillsammans. Det här med att hur håller man ett stort konto litet fortfarande? Och för min del är det ju att samtala, prata, jag svarar fortfarande på alla DM, alltså verkligen alla DM, och inte bara en med en like, utan vi har långa samtal, och varenda kväll sitter jag säkert och pratar med mellan 5 och 10 personer minst en halvtimme samtidigt, att vi pratar, verkligen lär känna varandra. Och många av mina bästa vänner idag har jag fått just genom DMs. Vi började prata där och nu är vi skittajta och våra familjer firar semester ihop och allting, så.
Men gud, vad underbart. Alltså, och det är ju någonstans, det här försöker jag ju också få fram, att just där, du måste ju bry dig om dina följare. Du måste ju bry dig om den här relationen som du skapar, därför att det är ju också i den, jag menar, om det nu faktiskt är så, om man ska vara krass, så bygger du ju också en business. Och den businessen är ju beroende av din relation till dina följare. Mm. Det faktum att du kan tjäna pengar på dina kokböcker och samarbeten och sådär är ju just för att dina följare uppskattar dig, litar på dig, tror på dig. Hur känner du där med din balans kring liksom det här community versus business-delen?
Jag har börjat med en ny grej i år, alltså nu 2021, och jag pratar mycket om att mina följare är medskapare på kontot. Det är så jag ser det. Mm. Och jag försöker alltid skapa innehåll just när det är. Jag sa det att i vanliga fall så fort det är middag, det är innehållet. Men med samarbetena så är det planerat mer redaktionellt innehåll. Det är så jag separerar det i huvudet helt enkelt. Så jag frågar mina följare, vilket innehåll vill ni se? Mm. Och så skriver de, och sen kontaktar jag företagen utifrån vad de vill ha för något.
Genialiskt.
Och då känner de det, jag har ju inte möjlighet att ta fram stora guider och liknande, det har tagit mig flera veckor, jag har inte råd med det. Men om jag gör det ihop med ett företag, så är det de som betalar för att jag ska göra guiden och betalar för min tid helt enkelt. Och det älskar mina följare, och de frågar så, när kommer nästa guide? Alltså jag gör ju de här destinationsutvecklingsguiderna ihop med Malmö stad, Skåneleden, Sydostleden, och har några planerade till i år. Men då frågorna kommer nästa. Så de vill ju ha det här innehållet och längtar efter det. Så det är ju liksom, för min del är det det perfekta samarbetet. När vi kan arbeta så, jag och mina följare tillsammans, bestämmer vilket innehåll vi vill ha. Och sen betalar ett företag för min tid helt enkelt.
Och hur kommer ett sånt till? Till exempel, jag menar, om du då har gjort ett samarbete med Sydostleden, är det då de som har kontaktat dig? För du måste ju ändå pitcha den idén. Eller hur ser det ut? Hur funkar det?
Det är både och. Ibland kontaktar företagen mig direkt, och ibland så skriver jag ihop en pitch helt enkelt. Att detta är mina följare, säger jag, fick in 220 stycken önskemål där de nämnde er. Jag skulle vilja göra någonting tillsammans. Vad säger ni om det?
Den är ju ganska skön. De bara, nej, jag vet inte om vi vill ha dem.
Nej, men det är just det, den biten tycker jag, just med samarbeten. Jag tror inte jag tänker så mycket på det så, utan jag tänker att det är alltså redaktionellt innehåll där jag har tid att lägga tid på det helt enkelt. Annars lägger jag min tid i mina böcker. Men när ett företag ber om en guide, ja då har jag hur mycket tid som helst helt plötsligt att ta fram riktigt bra innehåll. Men med det sagt, så nej, jag gör inte vilka samarbeten som helst heller, utan jag gör väldigt få samarbeten överlag, kan man ju se i mina kanaler, för det ska lira med allt annat innehåll, och det ska också vara någonting jag kan lägga tid på att skapa. För mig ska det vara någonting som faktiskt skiljer sig från mitt andra arbete, och samarbetena är alltid betydligt mer välarbetade ju än när jag fotar min middag. Så på så sätt så tycker jag samarbete är otroligt. Det är otroligt kul att få arbeta så nära företaget ett tag. Liksom. Älskar jobba på det sättet.
Men vad skulle du säga då är liksom din primära business?
Det är kokböckerna faktiskt. Mm.
Du skulle liksom, kallar du dig kokboksförfattare, eller kallar du dig influencer, eller liksom, om du skulle träffa någon helt ny person, vad skulle du då presentera dig som?
Ja, det är faktiskt olika varje gång, men matinspiratör är väl det heltäckande namnet kan man säga. För att influencer känns heller inte rätt utan att lämna en kommentar kring det. För det är ju svårt att separera. Jag menar, frågan är var det börjar. Är jag författare som bygger community eller är jag influencer som skriver böcker? Alltså det är... Jag tycker det är
jättesvårt. Ja, det var ju hönan och ägget. Men det är ju, och det är ju liksom, men samtidigt, du skulle ju inte kunna skrivit dina böcker om det inte hade varit för ditt community, eller? Hur såg det ut när du skrev din första bok? Vad var hönan och vad var ägget?
Jag hade drivit kontot i 1,5 år ungefär. Och innan jag började med Instagram hade jag skrivit en synopsis ihop med en kompis på en kokbok vi ville skriva tillsammans.
Mm.
Och skickat ut till förlag. Och ingen nappade. Och jag, efter 1,5 år så fick jag ett mejl ifrån en förläggare på Norstedts som frågade om jag ville ses. Och om jag hade någon bok i det. Och det hade jag ju. Men... då hade jag tror bara jag hade 8000 följare då. Så jag hade absolut inget superstort konto, utan det var fortfarande ganska litet och nytt. Och man kan väl säga att min karriär som matkreatör, den drog iväg först när Plåtmat släpptes också. Så det var åt båda hållen liksom.
Spännande, och, för jag trodde ju att det var åt andra hållet. Att du åtminstone kanske hade 20-30 när du släppte boken. Men det är ju väldigt intressant att höra att det, var att det gick åt båda hållen där.
Ja, sen alltså Plåtmat fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Jag fick jättemånga följare när den släpptes. Mm. Alltså just på grund av tv och tidningar och liknande. Jag tror jag fick... jag ska inte ljuga nu, men det var... det var lätt över 1000 nya följare när jag var med i Nyhetsmorgon.
Ja, men Nyhetsmorgon, man ska inte underskatta genomslaget som morgon-tv har alltså.
Mm.
Det var ju samma sak för mig. Jag var ju också med när jag släppte yrke-influencer. Och det var ju samma sak där. Det var bara swing. Alltså, ja, det, och speciellt mat tror jag har väldigt liksom, starkt genomslag på Nyhetsmorgon.
Men sen vill jag ju också göra... jag hade ju Plåtmat som idé då. Och att både mynta begreppet men även presentera den här modellen, att jag vill inte bara skriva en bok som hette typ Tuvessonskan, utan jag kände att jag vill göra någonting väldigt nischat och unikt där jag inte står i centrum heller, utan då den här tekniken att laga mat på. Så första boken, man ser ju inte mig jättemycket i den boken direkt, utan det är ju mycket fokus på den här modellen och tillagningstekniken, medan man i mina kommande böcker ser mig mycket, mycket mer. Mm. För där har jag ju också blivit, mitt konto har jag blivit större med tiden. Så jag tänkte på det också, att första boken skulle vara lite mer, jag skulle vara lite mer anonym med den, tänkte jag.
Mm. Men alltså Plåtmat är ju ändå, alltså, att det är en så genialisk grej och den känns så opretentiös, vilket jag också har liksom en känsla av att du är. Både genom den maten du lagar, men också sättet du pratar med dina följare. Du känns väldigt liksom chillaxed.
Men jag lagar ju allt utom kött. Men jag lagar ju, det är både halvfabrikat och buljonger. Alltså det är väldigt högt och lågt på kontot, men i slutändan, jag älskar ju att äta. Det är ju liksom mitt största intresse liksom. Det är ju, jag gillar att äta mer än att laga mat. Alltså det är matlag, alltså det är ätandet i sig som liksom står i fokus ju.
Det är resan till målet liksom.
Ja, så det är väl en del i det också, att jag går både och handlar mat på rekoringar och små butiker, men jag handlar även på Lidl och alltså ICA, så jag handlar på IKEA-butiken och skriver om det, alltså, men det är väldigt blandat innehållet.
Är det inte väldigt folkligt? Alltså, och jag, för jag tror ju att det är det som, alltså det faktum när det tilltalar en bred massa, för det är så roligt för att jag lyfter ofta dig som en väldigt nischad profil. Ja, men vegetarisk matlagning, speciellt liksom kring plåtmat, ja, men det ska vara enkelt, det ska vara liksom tillgängligt och sådär. Men i din nisch så har ju du ändå lyckats nå väldigt många i och med att det är, du har en så folklig approach till det. Alltså just det här att det är så tillgängligt. Det är inte så, du gör det inte så svårt.
Nej, men samtidigt, man ska inte heller glömma det att jag får faktiskt kritik. Men jag har hela tiden stått fast vid att, alltså jag är så här och jag är jag. Och när jag sitter med min telefon, sitter jag i mitt, alltså jag bjuder hem människor till mitt vardagsrum. Det innebär att jag måste trivas där. Alltså de människorna som hänger på mitt konto, de måste tycka om helt enkelt. Och de ska tycka om mig också, för annars kommer jag inte må bra helt enkelt. Och det innebär att jag står helt enkelt fast vid att så här är jag. Och då kan jag få kritik över att jag lagar för lite veganskt till exempel. Eller det är för mycket fett i rätterna. Alltså det är väldigt mycket blandad kritik. Men jag står alltid fast vid att jag gör det som jag gör. Och så här äter jag och så här är jag. Och om man inte tycker om det så ska man inte vara här. För de som ska vara här, vi ska gilla varandra helt enkelt. Och sen behöver vi inte tycka lika om allting. Vi ska vara trevliga mot varandra och visa respekt för varandra.
Ja, jag tycker det är så bra.
Och det har vi pratat om tidigare också, det här med att det är inte mängden följare. Det är alldeles viktigt för mig hur många vi är, utan det viktiga för mig är att det är liksom sköna människor som hänger här. Det säger jag alltid, jag vill ha så här glada, roliga människor, och det är så jag längtar till kvällarna när barnen går och lägger sig. Och jag kan börja chatta med följarna. Alltså jag tycker så mycket om dem och jag tycker vi har så kul ihop. Och jag tror att om jag hade försökt tilltala alla, kanske jag inte hade känt så. Men nu tycker jag väldigt mycket om de som hänger där.
Jag tycker att det är en så himla, det är en så fin strategi. För vilket det ändå någonstans är. Därför att, för jag pratar ju också mycket om det här liksom att attrahera de människor som är för dig. Att du ska liksom ha din tribe of people. Och någonstans så är det ju precis det du gör. Du uttalar inte på det sättet. Men det faktum att du gillar dina följare och dina följare gillar dig. För att om du liksom någonstans, om man försöker tillfredsställa alla. Om man försöker liksom bli en rundboll av en fyrkant, då är man ju inte sig själv, och då måste man ju också tänka till och anstränga sig så mycket mer på sina sociala medier. Medans om, för att många är så här, bara, ja, men jag vill inte folk ska avfölja, och när jag lägger upp, ja, men då avföljer folk. Jag la upp en liten video på mig själv. Jag hade tränat förra veckan, och så la jag upp en liten video där jag dansade framför spegeln i bara sport-BH och byxor då, men såklart fullt så avklädd var jag inte. Men, och då tappade jag typ 10 följare. Och jag var lite så här, och då är det lätt att man blir så här, oj, jaha, okej, de tyckte inte om mig, de tycker inte jag är fin, de tycker, du vet. Och jag var så här, nej, fast det är inte, that's not my people. Om de avföljer mig av en sån grej, då är det verkligen inte mina människor. De vill inte jag hänga med. Om de dömer mig på grund av en sån sak, ja, men då är det good riddance. Och jag önskar verkligen att fler kunde tänka så. Att så här, om folk avföljer dig, då är det inte dina människor. Och i slutändan, det är inte människor som skulle bli kompis med dig, som du skulle ha sköna samtal med, men det är inte heller människor som skulle köpa av dig. Och någonstans ofta, när man har en business, så är det så viktigt.
Men sen, en sak jag har märkt är att ofta kommer folk tillbaka igen. Alltså, jag har fortfarande koll. Alltså, jag har inga sådana appar som håller koll på vilka som avföljer. Utan jag har fortfarande bra koll på mina följare. Så jag klickar in på deras konton och tittar. Jag håller bra koll på vilka som likar mina grejer och så här. Jag känner att jag har ett bra koll på mitt community fortfarande. Fast vi är många. Och att folk kommer tillbaka igen, det säger jag ofta ju. Att folk har varit borta ett tag, jag sitter och tittar när folk gillar, jag känner igen bilder och sådär, och sen ser att folk kommer tillbaka igen. Så det är en grej jag har märkt också, att att ibland avföljer folk för att de behöver en paus för någonting. Alltså det kan vara någonting i deras liv som gör att de behöver en paus för någonting. Som inte ens har någonting med en själv att göra. Och sen kommer tillbaka igen.
Jag har ju sällan det.
Ja, att det kan vara
sådana, med dig att göra.
Ja, och att de kommer tillbaka igen. Men sen så... Människor som inte gillar samma mat som jag... de behöver ju inte vara där heller. Jag tipsar jättegärna när folk skriver till mig. Kan du inte lägga upp mer LCHF? Där tipsar jag gärna. Då brukar jag skriva så. Nej, det är inte det här kontot handlar om. Det är inte det jag lagar. Men jag tipsar jättegärna om mina kollegors konton. De gör jättebra grejer. Alltså att bolla vidare folk. Liksom. Mm. För att jag är inte en receptsajt. För att återkomma till det igen. Jag kommer inte ha kategorier som glutenfritt på bloggen till exempel. För det är inte den typen av mat jag lagar. Men däremot så vi är ett stort community av matbloggare. Och jag vägleder dem gärna att hitta sin matprofil som har samma smakpalett som de har.
Det är ett jättefint sätt att se på det också. För att jag har någonstans känt också att det är i den här... den här influencerbranschen som vi ändå är i, det är många som okay, det är två grejer jag vill prata om här. Dels liksom influencerbranschen som helhet och vart vi är någonstans nu och hur, vilken del du känner att du har i den, vilken plats du har i den branschen.
Alltså jag bor i Malmö och
Jag bor i Övik.
Ja, och där tänker man så att ja, men det är ju jättebra att man kan få kollegor digitalt. Mm. Men det är klart att jag ser att Stockholms influencerna har ett annat sätt att nätverka med varandra på än vad man kanske har här. Vad gäller event och liknande grejer där de helt enkelt ses. Men sen har jag känt så att just med jag vet inte hur andra tänker och tycker, men jag har alltid känt att matcommunityt, alltså oss matinfluencer emellan, att man är väldigt bjussig med att tipsa om varandras böcker och recept och liknande. Det har jag alltid känt. Men det är framförallt matinfluencerna jag håller ihop med också. Mm. Och även vilka jag följer framförallt matkonton. Och det är så jag vill ha det också.
Mm. För jag tänker att det är ju liksom mycket snack. Ja, men det är mycket snack i den här branschen generellt just nu. Alltså när det gäller ja, men mycket det här betala med produkter. Mycket ja, men, kring restriktionerna med corona. Alltså att folk får ganska mycket skit. Och jag tycker väl att det är lite så här. För du har ju ändå du har ett konto där din privat. Ditt privata jag och ditt offentliga jag går ju ihop. Nu gäller det bara maten visserligen, men det är ändå liksom det är ändå samma. Hur känner du det här med att särskilja vad som är ditt offentliga jag och vad som är ditt privata jag?
Nej, men framförallt jag visar ju aldrig mitt ansikte i princip. Så det händer ju aldrig att någon stannar än. Det händer ibland, men det är extremt sällan. Att någon faktiskt säger, alltså stannar eller liknande. Så det är klart att det är mycket lättare att separera sitt privata jag från sitt offentliga jag när folk inte känner igen en.
Men jag tänker till kring vad du pratar om och hur du tar ställning till saker. Pratar du bara om mat eller pratar du om annat också?
Nej, det är bara mat som jag pratar om. alltså grunden är ju
enkelt.
Ja, grunden är ju alltid mat. Sen så kommer det in så nu folk, jag har renoverat köket. Jag har inte haft diskmaskin. Jag har skrivit mina tre böcker så jag har skrivit en del om det nu. Att nu har jag äntligen diskmaskin.
Och, ja, men visst är det en fucking life changer.
Ja, men framförallt om man arbetar med mat. Alltså,
jag gör inte det, jag lagar sällan mat. Men jag älskar ändå min diskmaskin över allt annat. Jag fick diskmaskin nu när jag flyttade till hus.
Ja, men där... Då vill ju folk se... Jag har skrivit en del om att jag bevarat funkis i köket. Och då kanske man får en liten bild bakom att jag är intresserad av byggnadsvård. För det är jag. Men det är inget, mitt konto handlar inte om det. Men då kanske man får se lite bilder från köket. Men det är verkligen enbart köket man får se då. Och sen så har jag ett stort intresse för film. Och ibland så kommer det med lite sådana tips också. Men jag menar, jag försöker hålla det till mat och kultur kan man säga väl. Men jag skriver ju väldigt sällan om mig själv eller om min bakgrund Jag tror aldrig jag har gjort det i princip. Kanske i någon frågestund, men det är inte så att folk undrar heller. Jag upplever ofta att folk inte är så jätteintresserade av mig när man har en frågelåda och bara fråga vad du vill. Ofta är det så, vad ska jag göra med en rotselleri till helgen? Det är inte som att folk är jätteintresserade heller av mig och min bakgrund.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Så men inte du, som att jag döljer något.
Nej, men fast du känns inte som att du har något större problem med det.
Att de bryr sig om maten.
Att de inte bryr sig om dig.
Nej, verkligen inte, tvärtom. Det är ju skithärligt att de skiter i vad jag har på mig för någonting eller hur jag sminkar mig och bara bryr sig om att äta. Alltså jag älskar ju dem. Det tycker jag är... De är som jag liksom, och jag tycker jättemycket, jag tycker om det liksom, att vi snackar om käk och det är det vi tycker är roligt. Och det är så vi har hittat varandra. Sen kan man ju följa andra konton som handlar om andra grejer liksom. Men här pratar vi om mat och det som jag sa,
men det är just det här, men jag älskar ändå att det är, för att som jag sa innan, att det finns en risk att man då tappar det här personliga, den här personliga relationen om det bara blir mat. Men det är ju inte en receptbank som du säger, utan vi snackar om mat, vi har konversationer kring mat. Det är inte bara här är maten, punkt, utan det blir ändå mer än så, vilket ju är, ja men alltså, det blir nördigt på ett sätt, alltså just den här matnördigheten som jag definitivt inte delar. Det är därför jag kanske, hade jag varit mer matnördig så hade vi kanske kunnat gräva oss ner i det. Men jag är ju så sjukt ointresserad av att laga mat. Och det, när jag hittar små sådana här, du vet, woho, det här ska bli kul. De hittar jag ofta hos dig. Att så här, ja men det här verkar roligt. Och jag är väldigt avundsjuk på den här matnördigheten, för jag önskar att jag hade den. Men just nördighet generellt känns, det binder ju folk samman.
Alltså, jag tror också med det, alltså det här kontot, det handlar ju absolut inte om teknik, dyr utrustning, komplicerade saker, utan det här är ett konto som handlar om smak, vilket gör att det blir inkluderande på så sätt också, att alla de här rätterna har lagats i ett pyttelitet funkiskök från 1954 med låg diskbänk, utan diskmaskin, med en spis som var trasig och där ugnen inte hade någon lampa. Alltså, och
älskar det.
Det är liksom grunden i det. Och sen älskar jag då att äta och älska smak. Men jag menar, jag började inte laga mat förrän... Alltså jag var ju vuxen. Jag är ju inte uppvuxen i familj där vi stod och lagade massa mat. Liksom. Jag visste inte vad en zucchini var när jag flyttade hemifrån. Och jag tror att det också är lite av grunden i det, att man behöver inte ens gilla att laga mat för att vara en del av communityt. Men man kanske gillar att umgås kring, alltså med vänner och mat. Och då kan man skriva så. Jag tänkte bjuda alltså mina polare på något göttigt käk på lördag. Vad ska jag laga? För vad tycker du? Och så är det så, då kan man skicka något superenkelt, göttigt tips till dem. Och det tycker jag också om, att vi är en blandning. Jag tror man känner sig inkluderad, att man behöver inte kunna massa grejer och mat för att vara en del av det. Och det säger jag alltid, bara om det blir äckligt, vadå? Du bara öser på massa sås, så har du räddat det. Men att det ligger en
lekfullhet. Jag älskar den lösningen. Lösningsfokuserad, väldigt bra.
Nej, men det är en lekfullhet i det. Och för mig är mat något, alltså klart något supersocialt. Också, alltså, och det, du måste ju äta varje dag. Alla människor måste ju äta. Och då kan man lika väl göra något kul med det. Men det är ju inte alls det att jag står och lagar mat en hel dag. Och gör massa komplicerade, svåra grejer. Utan det mesta är ju snabba, enkla lösningar. Och det trodde jag inte man kunde starta ett konto kring. Alltså jag tänkte att varför man följer en matperson på Instagram. Men då är det nog för att man lär ut avancerade grejer. Men sanningen är att de flesta vill ju egentligen bara ha snabba, göttiga tips. På få ingredienser där det blir gott helt enkelt.
Ja, verkligen. Mm. Och det är ju återigen att det blir nördigt men du tilltalar så många. Det är liksom, det är ju guld. Men jag funderar fortfarande på just det här att, för att ja, visst, recept är för nya följare, det är så du liksom drar in dem. Mm. Och sen så liksom stannar man på grund av din härliga inställning till maten liksom.
Ja, eller ja. Alltså jag har inte tänkt så mycket på varför folk stannar eller inte stannar. Klart att jag märker att när jag lägger upp recepten på Instagram och inte bloggen, så är det lätt, alltså då man får fler följare av det helt enkelt. För folk får ut någonting, alltså det är lättare att se. Här är en person som gillar mat. Okej, det finns hundratals, tusentals svenska matkonton. Men här får jag massa recept direkt. Okej, men då följer man. Det är, liksom det är lätt att veta varför ska jag följa den här personen. Jo, för jag får recept varje vecka. Men det är ju inte den typen av följare heller jag vill attrahera. Därför, som jag sa, det här med ett receptbankskontot. Så då arbetar jag jättemycket med en personlig ton när jag pratar om maten. Men där fokus faktiskt ligger på att jag älskar att äta. Mycket mer än att jag använder en särskild teknik eller liknande. Så jag skulle säga att det här kontot är inte till egentligen enbart för människor som älskar att laga mat. Det här kontot för människor som älskar att äta. Oh. Alltså gillar att äta goda grejer, även om det är på restaurang eller hemma. Ja, men då ska du följa kontot, för det är ett konto för alltså matälskare helt enkelt.
Ja. Oh. Och det tycker jag ändå är väldigt viktigt att särskilja där. Det är inte ett matkonto, det är ett konto för folk som älskar att äta men kanske inte nödvändigtvis att laga maten. För jag menar, som jag som personligen, jag älskar att äta. Men jag är singel, lagar bara mat till mig själv. Jag vill ju inte stå i 2 timmar och liksom, du vet, vispa ihop någon liten sås från scratch. Jag vill att det ska vara gott och enkelt och gärna snabbt.
Men jag är likadan. Jag är precis likadan ju. Och, men jag tror också att det handlar mycket om det här. Jag hade själv svårt, jag började laga mat ganska, inte sent i livet. Sent i livet, men jag var ju typ 22. Och det är inte så sent i livet. Men jag menar så här, bilden där matälskare, alltså hur man berättar sin historia. Så här, hur man kom in på matlagning. Ofta när man läser de här historierna så är det att man börjar laga mat redan när man 4-5 år gammal och man liksom såg sina föräldrar laga mat eller mormor lärde en laga mat och sådär. Och det där är inte min historia. Det var inte så jag halkade in på matlagning. Så ofta kände jag också att, men kan jag verkligen? Alltså får jag lov att ta det här utrymmet och den här platsen om jag bara är en person som gillar att äta då? Får jag det? Kan man det? Kan man skriva böcker om man gillar att äta? Och inte ha den här historien som man kanske måste ha. Men så var det ju inte. Och tvärtom känner jag ibland att om jag kunde börja laga mat där jag liksom bara åt typ falukorv liksom. Ja, men då kan vem som helst egentligen börja laga mat. Med tanke på att jag hade ingen aning. Jag satt ju och läste recept och kollade matbilder. Och bara läste för att lära mig laga mat. Och sen så cyklade jag runt till olika matbutiker och framförallt såna här grossister i utkanten av Malmö och köpte då mat som var på väg att bli gammal. Så det kunde vara så här kampanjpris. Köp 10 paket rucola för 10 kronor. Så jag bara, ja, då köper jag det. Okay. Och så cyklade jag hem och bara, aha, vad är rucola? Och så fick jag börja googla och leta och sen så skulle jag testa allt möjligt liksom. Så jag bara steka rucola, nej det blev inte bra alltså. Bara äta den som den är. Den är jättesträv och jätteäcklig och pepprig. Och sen bara testa äta den med tomatsås. Och så var det liksom jättegott. Bara oj, alltså hela den här sträva smaken, den försvinner ju när jag serverar den med tomat och sen så hade jag på lite citronsaft och så lyftes allting. Alltså just det här, det blev jag tokig. Det var ju smakkombinationerna jag fastnade för. Ja. Att liksom se hur en råvara utvecklades. Och det intresset kom ju ur att jag ofta köpte grejer på kampanj. Att det här att köp tre betala för en, men jag bara, ja, jag köper direkt. Och så hem, testa allt liksom. Och ur det så kom hela intresset och så är det fortfarande. Vi köper hem massa grejer utan någon tanke bakom. Alltså jag gör ingen veckomeny, utan jag handlar det som är billigt i butiken och i säsong. Tar med det hem. Och sen står jag på kvällen och bara, jaha, vad ska jag göra? Okej, jag har passerade tomater. Fan, vad skitlänge sedan jag åt det. Vad ska jag göra med det? Ja, men om jag bara värmer upp det snabbt och jag häller i brynt smör. Åh, men här var lite saffran. Jag kör i det också. Och sen äter jag bara, shit vad skitgott, det var jättegott. Och typ de bästa recepten jag gör kommer ju ur det. Att jag bara köper hem massa grejer. Och så kommer på någonting när jag bara står där. Och det är ju också anledningen till att det är alltså matlagning jag har fastnat för. Och inte bakning. För bakning är ju typ kemi. Du kan inte bara stå liksom, jag kör lite till av detta. Och fan, det blev dåligt vad jag gör nu. Om det är kass, är det kass liksom. Men matlagning, den är så förlåtande. Där kan du ju hålla på in i det sista. Och om det bränns kan du typ pilla bort det brända och ändå äta liksom. Så
det är nog därför jag är mer av en bakningsmänniska. Därför att jag vill ha ett recept. Jag vill veta att det ska vara, det är tydligt vad jag ska göra, hur mycket jag behöver det. Och så sen så har jag typ en garanterad, jag nästan garanterat lyckas.
Ja, men det är två helt olika personlighetstyper.
Jag vill ha liksom så här, jag vill ha satisfaction guaranteed. Tack.
Ja, men det är två olika sätt att, alltså nu har jag börjat komma in på bakning under corona, men det är samma sak där, det är nog för att jag känner mig att jag börjar bli så smaksäker att jag kan ta ett klassiskt recept som är liksom välprövat och sen sätta min egen touch på det, för jag känner själv att men här kan jag fokusera på smakerna, så jag går efter reglerna men sen så applicerar jag mina egna smakpreferenser på det och då börjar det bli jättekul att baka också.
Alltså jag är så fascinerad, för att jag är ju inte, alltså du vet, jag är ju dålig på krydda därför jag vet inte vad som passar med vad. Och det är därför jag är så fascinerad av det här. Så bara, ja men så visste jag att då kunde jag slänga i lite sånt här och så blev det här. Det är ju som att veta liksom hur man blandar färger för att det ska bli lila. Jättekonstigt i min hjärna, det går inte alls ihop.
Men det var det i min också. Alltså jag minns när jag kollade på Sveriges Mästerkock och liknande, alltså Hell's Kitchen och sånt när jag var 2021. Och jag fattar inte det. Alltså jag bara, men det måste vara medfött. För att jag förstår inte hur du kan veta om såsen är för söt. Alltså jag förstår inte hur det skulle gå ihop. Och saken är den att man måste äta. Äta. och äta nya saker.
Now that I can do.
Ja, men det är då man... Det kommer till en. Och det ska säga det gör det för alla. Men man måste liksom testa nya grejer hela tiden. Och då bara kommer det till en till sist. Liksom, att man har ätit sötpotatis så många gånger. Eller rotselleri så många gånger. Att det bara kommer till en. Att ja, men rotselleri funkar med svamp. Men hur ska jag göra med svampen då? Ska jag bara steka den? Eller nej, men gör en svampkräm. Okej, vad kan vara en svampkräm? Och så känner man liksom, det kommer inom en på något sätt. Men ofta är det så här, i mina böcker så skriver jag mycket om det här ju. För jag försöker få folk att förstå vad som händer i min hjärna. Det här med olika måltidsmodeller. Jag arbetar mycket med formler. Alltså en formel för en pesto eller en hummus. Jag kallar det för guacamole-principen. Taco-konceptet. Jag arbetar jättemycket med att försöka översätta vad som händer i typ min smakhjärna. Så att andra människor kan följa de här modellerna sen och typ börja experimentera utifrån några få regler i alla fall.
Alltså jag älskar när du pratar om det här, för det är så nördigt. Man ser hur du bara blinkar i dina ögon. Man bara såhär, det här, nu är hon liksom on a roll. Men kan vi bara prata lite, kan vi prata lite business? Eller blir det...
Nej, men det kan vi göra, såklart.
Vad är liksom, hur tänker du kring din business? Det är liksom primärt böckerna och så är det samarbeten. Har du några fler ben eller någonting mer du vill utforska?
Nej, men det är ju föreläsningar i vanliga fall som inte finns nu.
Nej.
Och jag har också valt att inte digitalisera dem, för att jag har ju föreläst för att träffa folk. Och är man att träffa dem på
Zoom. Du gillar inte ljud och bild. Ljud och video.
Exakt. Vi är tillbaka där igen. Jag vill det har inte blivit några föreläsningar. Nu har jag börjat halka in lite på webbshop. Och att göra den typen av samarbeten med olika kreatörer. För vi har det stora communityt. Och jag har lärt känna jättemycket folk genom DMs som arbetar med som designers eller smyckesdesigners eller massa olika grejer. Jag är lite inne på att göra någonting kring det och utveckla det. Och jag började köra en första test nu. Jag gjorde en merch-serie till... boken ihop med alltså Brynsmör. Vi kunde ju inte ha releasefest. Så jag och Stefan Feldt som formgav boken, vi gjorde en merch-serie istället som någon slags digital release-grej. Och det gick ju skitbra. Så då tänkte jag efter det. Det här vill jag utforska lite mer vad man kan göra kring, alltså inte merch, men kanske andra grejer helt enkelt. Så jag har börjat spåna lite på det. Så det är ett. Det är någonting jag skulle kunna utveckla i min business. Men sen har jag framförallt landat i att jag vill få lite 8-5 vardag i mitt jobb. Nu har jag hållit på så här i tre, jag har haft aktiebolaget i 3 år. Och jag har jobbat jättesena kvällar, helger, tidiga morgnar och sådär, att jag börjat känna att jag längtar efter ett slags lunk. Alltså jag vill inte sträva efter att bli mer, större, tjäna mer pengar. Utan jag bara liksom, jag vill gå till jobbet och gå hem från jobbet. Och sen vara nöjd. Så det är där jag är just nu, det är så jag känner för detta året. Jag tror bara jag vill vara nöjd och jag vill inte göra mer.
Måste du schemalägga saker då kanske?
Kanske. Det har jag börjat göra nu. Jag har faktiskt börjat skriva ner blogginlägg och schemalägga dem. Men sen man vill ändå ha det spontana. Men jag har börjat ställa klockan på att nu ska jag sitta här och chatta i DM i en och en halv timme. Och sen ska jag och min man kolla på Farmen. Alltså att jag försöker separera de grejerna, för annars svarar jag direkt. Jag tycker det är skitkul. För mina följare kan säga det. Alltid när jag skriver till dig så svarar du typ direkt. Jag bara, ja det är skitkul. Alltså det kommer att vara roligt.
Ja men det är precis så när jag är med. Mailen kan ligga i veckor. Men Instagram DM, där bara, hello.
Men det är
och, så
kul,
man, liksom. Och så kan man svara med ljud, vilket är ljuvligt.
Så långt har jag inte kommit ännu.
Nej, det är fantastiskt. Det gör jag jätteofta. Speciellt om det är liksom någonting som är lite invecklat eller lite krångligt. För jag tycker inte om att sitta och skriva på telefonen. Jag tycker det är jobbigt. Men om jag kan svara med en liten video eller en liten ljudmeddelande, då är det bara tjuff tjuff, så är det ju klart. Så bra.
Men du, på tal om det, när jag började med Instagram och sen bloggen, så hade jag inte råd att köpa en dator. Så jag skrev alla mina blogginlägg på telefonen.
Åh nej, vad jobbigt.
Jag gjorde allt på telefonen. Säkert i 1 år. Ja, det var mer.
Åh herregud.
Det var mer än 1 år, det var typ 2 år.
Åh, jag kände för nöd.
Det var ganska jobbigt.
Men nej, det var det, va?
Det var det. Men jag är snabba tummar nu, så.
Ja, det skulle jag tro. Du, det är liksom nutidens, du vet, ord per minut på skrivmaskin. Du bara
Nej, men det med business är så. Jag jobbade jättehårt för att få en business. Alltså just det att jag sökte jättemycket jobb. Jag sökte jobb ända till sommaren då när plåtmat kom. Så länge sökte jag jobb. Heltidsjobb. Och jag är bara så tacksam över att jag har ett jobb att gå till. Alltså det är att jag har ett jobb att gå till och jag har ett jobb att gå hem, att gå ifrån. Men jag vill inte, det här att jag vill inte bara bli större hela tiden, utan jag är så nöjd nu. Jag har min månadslön och saker flyter på som det ska och det känns enkelt och det känns kul och jag är jättetrött på att behöva lära mig nya saker hela tiden. Så var det i början, jag skulle fota boken, jag fick lära mig bildredigering och att fota och allting, alltså jag skulle lära mig driva hemsida och appar och grejer, och jag tror bara jag njuter lite just nu av att det inte alltid är något nytt jag behöver lära mig. Jag ligger inte back hela tiden, utan allt är i fas och det är så skönt att bara kunna just arbeta med sociala medier, men att ändå göra det som ett vanligt jobb med de här begränsningarna. Ja. Så att jag tror bara jag försöker landa i det. Sen det är klart att jag kommer bli uttråkad och vill jag skriva en bok till ganska snart. Men nu kan jag det lite. Jag skrev i 3 böcker som kom då så snabbt efter varandra. Till och med där känner jag att nu kan jag detta. Nu, det är inte något nytt jag behöver lära mig, utan jag kan. Jag vet hur man skriver en bok, men sen klart, nästa bok måste vara bättre än alla 3 tida tillsammans. Jag är också så, jag vill ju utvecklas och bli bättre hela tiden. Men jag vill alltså inte.
Vad blir det för bok då?
Det vet jag inte. Alltså jag vet inte förrän jag jobbar så här. Jag har gjort det här ända sedan jag var på högstadiet. Så då har jag anteckningsblocken, då har jag mina anteckningar i telefonen. Så att jag skriver hela tiden i telefonen. Jag får en idé kring någonting eller hör någon säga någonting och sen skriver in det i telefonen. Liksom. Saker som jag inspireras av runt omkring mig. Så jag bara skriver in saker hela tiden. Och så arbetar jag. Och sen så till sist märker jag att jag har massa stoff då på temat måltidsmodeller. Så var det med Köka grönt. Och då la jag in ett dokument först då när jag kände att det är massa grejer här. Och så började jag klippa och klistra i alla mina anteckningar. Och bara, det känns som att det här kan bli en bok. Och då kan jag bli väldigt taggad och att se hur mycket det finns där. Och sen börjar jag skriva. Och det är lite så det går till nu, att jag skriver på hur många projekt som helst. Lite här, lite där. Jag gick till och med en skrivkurs hos Flora.
Vad roligt, Flora Wiström.
Som handlar om kreativt skrivande. Och tänkte jag,
det har jag funderat på också. Jag är också sjukt sugen på den.
Gör det. Den var så bra. Så?
Och jag vill göra det när vi får göra det fysiskt igen.
Ja, men de var otroligt bra. Men då gick jag den för att se lite också, inte för att jag började skriva romaner eller så, utan jag gick den kursen för att se att kanske så händer något inom mig som ger mig en idé kring något som kan bli någonting. Och det gjorde jag. Det gjorde det absolut. Jag fick så mycket idéer kring det och skrev så mycket att det kan nog bli någonting av det. Vi får se. Men det är mycket så jag gör i alla fall. Att jag har ingen aning vad jag ska göra härnäst. Det måste komma till mig. Och jag måste typ... Med brinsmör var det så att jag satt på en restaurang i Lissabon med min mans familj. Och vi satt och pratade allmänt om blandade grejer. Och så sa en vid bordet så här att att ha brynt smör i allt är en sån gammalt kockknep. Och så började jag prata om det, om så att kockknep, att brynt smör är det. Jag bara, men berätta mer om det. Han bara, jo men det är så här. När man får någonting att kännas kul, då har man ju brynt smör i det. Allting blir gott med brynt smör. Så jag bara, varför tänker inte alla så då, att om någonting ska bli gott? Alltså det är världens bästa festbok, att skriva en hel bok om brynt smör. Det är perfekt, vet allt, vad ska jag bjuda på? Brynt smör. Alltså man kommer alltid slå i den boken när man skriver bjuda på något gott. Sen vill jag bara lämna middagen, för jag ville gå och surfa. Jag vill inte sitta där och prata längre, jag ville till rummet så jag kunde börja surfa. Så jag bara rusade därifrån när jag var klara och liksom upp med telefonen och så började jag googla bara, har någon skrivit en hel bok om brynt smör? Nej, det finns inte. Det är min bok. Och sen låg jag uppe till sent den natten och bara skrev ner allting jag lagat med brynt smör. Allting jag skulle vilja laga med brynt smör. Och bara skrev. Och sen skrev jag även det jag kallar för misslyckandets filosofi i boken och kallade det för serendipity matlagning. Allt det skrev jag ner den natten. Det här med att lyckosamma misstag, att brynt smör måste ju ha varit ett misstag. Någon måste ha råkat låta smöret stå för länge, och allt det där är min matlagningsfilosofi ju. jag uppmanar alltid människor att våga misslyckas. Så jag bara, det är min bok, det är min bok det här. Så jag bara skrev. Jag började skriva inledningskapitlet som är till min dotter. Och liksom, sen satt den där. Och jag skrev klart den här boken på, det tog inte lång tid för mig att jag klart den boken. Jag bara skrev liksom. Och bara levde genom den boken. Och sen var den klar. Och det är så det går till när jag gör någonting. Alltså det måste komma till mig. Och det måste komma till mig snabbt. Och jag måste bli helt inne i det. Och då är det ju skitbra att man är frilansare. För jag bestämmer ju själv om min tid. Liksom. Att bara, nu kör jag boken bara och ingenting annat. Och vi får se. Men jag måste bli så där taggad. Annars blir det inget.
Men det är ju det som är så magiskt. Det som du säger, det magiska med att vara egenföretagare, det är ju att man får bestämma själv. Mm. Och speciellt nu när du har kommit till en plats som du har gjort nu, när du liksom, när det rullar på, när du inte behöver klättra upp för det där berget, utan nu kan du liksom bara så här, glidflyga en stund. Och det är ju liksom, ja, det är inte en lyx för du har jobbat för det, men ändå att kunna vara på den platsen och landa och känna efter, det måste ju vara fantastiskt.
Alltså det är ju en lyx nu. Alltså grejen är att det lossnade så mycket. Alltså jag la ju så extremt mycket tid på plåtmat. Jag fotade hela själv. Och jag var inte en jätteduktig fotograf heller. Alltså, jag kunde ju inte kameran. Och den var ganska billig och kass dessutom.
Och ja, det gick ju bra ändå.
Det gick bra för att jag... Jag jobbade så jävla hårt för att det skulle bli bra. Men just det att jag skulle fota boken själv. Och jag skulle fota den i januari, februari. Nej, december, januari var det till och med. Och det var så mörkt att min kamera pallade inte. Det var så kass kamera så min kamera bara, nej. Gör inte. Nej, alltså jag bara, det gick inte liksom. Och när jag fotade då så var det helt suddigt och kass. Och,
lampor, men, nej.
Nej för, jag ville ha, nej, för jag ville ha dagsljus jag bestämde för i varenda bild. Så jag löste det genom att fota på balkongen. Så jag...
I december, du är i Malmö visserligen.
Ja, men det var jävligt kallt. Och sen ut där, och sen så fotade jag. Och sen ibland märkte jag att maten hade fryst lite ju. Att man började se så på kanterna på maten att det inte såg så nice ut. Så här, det var ett jäkla jobb. Ja. Men... Alltså just det här med att idén kom till mig. Jag visste precis hur det skulle se ut. Hur allting skulle kännas. Så jag bara gjorde det. Och det är det jag söker i hela tiden i mina projekt. Alltså Instagram, det är min vardag. Det är maten vi äter. Alltså det jag gör som finns där. Det är verkligen, det är vardag. Sen ibland så lägger jag in lite recept från böckerna. Eller recept jag har gjort i tidningar och sådär. Men böckerna är någonting helt annat. Det är verkligen mörderi. Alltså det kommer till mig. Jag kan skriva texter. Men då är vi tillbaka där med att det finns en budget igen. Ju. Alltså, när jag skriver böcker, jag har en uppdragsgivare. Jag har ett projekt jag ska utföra. Så att jag låter mig själv skriva och arbeta länge. Och samma sak när tidningar beställer recept. Ja, men då har jag en budget. Så nu kan jag lägga lång tid på att plåta fina bilder och sådär. Så det är ju så jag separerar innehållet också. Att, och det har funkat bra hittills. Ju. Alltså att separera det på det sättet.
Det låter som att du har hittat ditt sätt och din plats. Och det gör mig varm inombords. Du, vi ska börja avrunda nu. För nu har vi snackat i typ en timme. Lite drygt. Och men först vill jag ha dina tre bästa tips. Hur man får sin influencer business, sin kreativa business att rulla.
Det där är fan svårt alltså. Men för det första så måste man gilla det man gör. Som jag sa innan, att man bjuder in folk till sitt vardagsrum. Alltså du sitter med din telefon i handen och det gör du typ i din säng eller i soffan eller på toaletten. Men där ska du plötsligt bjuda in människor. Så det är viktigt att man är ju sig själv. Rakt igenom. Och när du är dig själv så attraherar du människor som gillar dig. Och det är det som jag skulle säga är en hållbar business i längden. Just när man arbetar, nu pratar jag med sociala medier. Men det är viktigt för att när du sätter igång, tar upp telefonen och går in för att snacka på kvällen, då ska man ju längta. Att man bara, här är så nice människor och nu ska vi ha kul liksom. Så just därför, vara sig själv då. Och kunna ta att folk inte kommer att tycka om allting man gör. Och att det får vara okej. Och då kan man som sagt slussa folk vidare. Om någon skriver att det är så tråkigt att du inte gör mer glutenfritt, då kan man vara bjussig där med bollar, så skicka vidare dem. Bara nej, det är inte det jag gör här. Men less carbs, hon är skitduktig på den här typen av matlagning. Så hon kan nog vara din matkreatör som du söker. Så det är mitt första tips. Är att bara vara dig själv, så kommer du trivas där. För i slutändan är det så att, vi kan ta det som tips två. För att bli framgångsrik inom sociala medier, så måste man vara aktiv i appen. Alltså det är, man kommer inte ifrån det. Man måste svara på kommentarer. Man måste lägga upp innehåll ofta. Och man måste engagera sig i, alltså i hela communityt på olika sätt. Och det kommer man inte ifrån. Och då kan man säga så, ja, men det är väl inte hållbart att lägga hur mycket tid som helst. Bara, nej, men då kan man själv, man kan växa långsamt istället i så fall. Men vill man växa snabbt så måste man vara aktiv. Man kan själv välja tempot där också. Det är det som är så skönt ju. Man kan ju själv välja att nej, jag vill inte växa så snabbt. Men om man vill göra det så behöver man vara aktiv i appen. Och för min del är så, ju mer aktiv jag är, desto roligare blir det ju också. Men sen jag tar ju pauser och sånt med. Jag tar ju långa, ibland tar jag 3 veckors paus ju. Och bara skriver det. Nu tar jag paus över julen, vi hör sen. Men det är ju inte för att jag tycker det är jobbigt att vara där. Utan det är för att mina barn behöver, behöver uppmärksamheten. Och jag inte vill blanda ihop det där liksom. Så tips två där är alltså att vara aktiv. Sen tips tre, den skulle jag vilja prata lite om samarbeten. För en sak jag gjorde tidigt var att jag tänkte i huvudet, vilka företag i Sverige då, alltså som har samma målgrupp som jag har, lirar med mitt sätt att ta, alltså vilket varumärke lirar med mitt varumärke? Alltså vilka passar jag med? Och då ska jag en lista på de här företagen, känns både deras uttryck och hur de är, som att vi hör ihop på något sätt. Och sen började jag, när jag gjorde vanliga inlägg, hade de företagen i åtanke. Liksom. Jag använde deras produkter och sånt och hade dem i åtanke att jag låtsades för mig själv göra samarbete med dem. Och det roliga är att mitt första samarbete jag fick var med det här företaget.
Vilket var det?
Det var Garant. Så det är ju Axe Foods varumärke. Och jag älskar...
Det är Willys som har det, va?
Ja, och Hemköp. Och alltså jag älskar deras produkter så mycket, det gör jag fortfarande. Alltså verkligen älskar dem. Och jag köpte alltid dem. Det var min närmsta butik var Hemköp, så jag köpte alltid matvarorna där. Och sen blev det mitt första samarbete. De kontaktade mig och bara, ska vi köra någonting i december?
Men alltså där tror jag liksom lite så här, put it out there in the universe, så kommer det på en regnbåge tillbaka.
Ja, men jag tänker liksom så här att vilket community hör jag, alltså vilken typ av influencer är jag, vilket community hör jag hemma i liksom, och att söka sig till det och känna att ja, men här är min plats, här har jag hemma. Och sen är det så att om man tar ett exempel, att jag och Vego och Käk hittade varandra tidigt och blev tajta. Det är 2 matinfluencers som lagar samma typ av mat, vi har samma smakpalett liksom, vi skriver ganska lika och vi är kollegor, vi stöttar varandra. Sen hittar jag också då Less Carbs som exempel. Vi lagar helt olik mat. Har olika uttryck, vi pratar på olika sätt, skriver olika typer av böcker. Men vi gillar varandra och vi har kul ihop. Och det här att hitta sitt community på Instagram, det är samma sak där. Det är så mycket roligare att logga in och veta att ja, men nu ska jag snacka med mina matpolare. Liksom.
Precis, men du hittar kollegor.
Och verkligen se dem som kollegor. Och, och inspireras av varandra. Liksom. Och framförallt ha kul ihop. Det tycker jag är något av det viktigaste. Just det att, för du tar ändå ditt intresse, det du älskar mest. Det ska man ju inte sabba heller genom att få prestationsångest och må dåligt. För då blir det är ändå lite risky när man tar någonting som mat som man älskar och ska göra business av det. Utan det är väldigt viktigt att försöka hålla den nivån att det här ska vara roligt och kul. Och om det inte är det så måste jag göra någonting annorlunda. Men för mig är det fokus ligger hela tiden på att Få inte prestationsångest. Jämför det inte med andra. Varken bildmässigt eller hur de lagar. Utan liksom vara imponerad i så fall istället över hur bra folk är på att göra grejer. Alltså, jag försöker helt enkelt hålla nivån, för jag har sabb. Jag spelade gitarr skitmycket när jag var yngre och gick musikgymnasium och sånt. Och där började jag jämföra mig så mycket att jag slutade spela. Så när jag började med detta var det så. Jag ska aldrig någonsin göra så mot mig själv igen. Utan det här måste få vara någonting skitkul bara. Och så hoppas jag att jag kan idag att jag kan fortsätta leva på det. För att jag tycker det är så kul.
Så bra råd. Så bra sagt. Du slängde in lite extra tips där, och det tackar vi för.
Det blev inte tre korta, det blev tre skitlånga.
Ja, men alltså, det är underbart, jag älskar det. Du har så mycket klokheter att dela med dig av. Har du någonting mer på lager? Jag känner att du sitter och trycker på någonting mer.
Nej, men det med sociala medier, det är jättekul att arbeta med. När man har ett community och när man arbetar nära folk på det sättet, både med matkollegor, alltså andra som driver konton, men för alla som börjar med sociala medier och vill arbeta med det, jag säger alltid community, alltså att hitta sitt community. Och nu har jag startat då nyhetsbrevet När fläkten tystnar, där jag bjuder in en foodie i mitt community som kanske inte har det.
När fläkten tystnar. Jag älskar det så mycket.
Jag menar, bjuda in en foodie som kanske inte har ett stort Instagramkonto. Men som jag tycker gör någonting riktigt jäkla bra. Och nu har vi in oss i ett avsnitt på ett tema som ligger dem extra varmt om hjärtat.
Är detta en podd?
Nej, det skulle kunna bli det. Men jag tycker ju det är jobbigt. Så det är ett nyhetsbrev som skickas ut.
Ja, det finns ju potential, kan man ju lugnt säga. Och du är ju bra på det här med podd.
Men det där nyhetsbrevet, det kör vi som communityt. Och då bjuder in någon som kanske har 1 000 följare, men som är sjukt bra på det de gör. Och så når man ut på så sätt. Och sen har jag mina Facebookgrupper där foodiesar kan prata med varandra i sina städer om saker som händer. Så jag försöker hela tiden arbeta så ju.
Det är underbart. Alltså, jag älskar ju mail. Jag älskar Facebookgrupper. Vad heter Facebookgrupperna?
Jag heter Malmö foodiesar, Göteborg foodiesar och Stockholm foodiesar. Det är bara 2-3 namn snabbt. Jag
och vad ska vi andra ta vägen?
Ni får vara på Instagram. Ni får hänga där ju.
Ni vill också ha en Norrlands foodiesarna då.
Jo, det vore kul. Men det hinner inte.
Jag ska inte vara med. Eller jag tycker om att äta, men jag tänker att vi behöver vara lite inkluderande här, va.
Alltså, jag älskar Norrlands foodiesarna. Ni pratar på kontot ibland om så här om mat i olika regioner och sånt, det pratar vi om. Så då kommer folk och bara rullpizza, pikantsås, orientdressing, och är så här liksom, bara stolthet.
Jag trodde att du skulle komma med surströmming eller pitepalt, men nej, orientdressing. Nej.
Orientdressingen, och är det pikantsåsen också? Är det pitesåsen? Som man är så stolt över. Så jag var lite nyfiken ändå på att resa runt lite sen i Sverige och testa alla tipsen jag får. Liksom. Det är lite så här kebabsås-batter och sånt. Det är rätt kul att testa vilken som verkar ha.
Alltså, du är varmt välkommen. Jag har fixat mitt gästrum nu. Så att, nu är du varmt välkommen till att komma, och du har till och med min egen laddare. Det tycker jag ändå är höjden av inbjuden, att ha ett inbjudande gästrum. Att det finns en laddare bredvid sängen. Och det här är en sån här trådfri, höll jag på att säga. Ja, det är faktiskt trådfri, det är Ikeas. Så man behöver inte heller ha olika sladdar.
Det låter riktigt lyxigt.
Ja, men alltså, jag känner ändå så. Jag ska fixa lite så här chokladpraliner som man kan ha på kudden också.
De ska jag komma med ju.
Ja, men perfekt. Då kan du lämna ett gäng till nästa gäst också.
Det kan jag komma med ett gäng brunt smörpraliner.
Gud, sluta. Ja, det ser vi fram emot. Post-corona så är du varmt välkommen.
Ja.
Alltså, tack snälla Julia för att du var med. Det här var ljuvligt.
Tack själv. Det var jättekul.
Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app.
Och glöm inte att connecta med mig på Instagram @lalinda. Vi hörs nästa gång. Sköt om dig så länge. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, Drew Scott here. And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.